Gott nytt år och välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och på det här årets sista dag så ska vi läsa de sista verserna i Filipperbrevet. Det var inte så jag hade planlagt det, att vi skulle ta den här serien till sitt slut nu under på nyårsafton, men det blev så. Vi har ju gått igenom den här texten vecka för vecka, och om jag har räknat rätt så är det här den 18:e delen i vers för vers studiet av Filipperbrevet. Man kunde säkert ha sagt mycket mer, men det var det blev den här gången. Och förra veckan så talade jag över två verser, men det jag har tänkt att komma igenom idag, det är hela 14 verser. Så vi får sätta igång med en gång. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Vi läser igenom dagens text som vi brukar göra, och som sagt så är det då alltså 14 verser som vi ska försöka komma oss igenom. Det är Filipperbrevet kapitel 4 från vers 10 till 23. Där står det så här: det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen, att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade en sådan gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar till er. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. Det är då hela texten och slutcitat där. Filipperbrevet 4:10-23. Och anledningen att jag har valt att gå igenom hela den här texten, att vi inte bara tar en eller två verser nu, det är dels för att det här är en mer avslutande text med avslutande hälsningar och så. Det bär prägel av att vara mer praktiskt, skulle man kunna säga, än teologiskt. Det är den ena anledningen. Men dessutom är det också så att det är inte allt som står här som är lika relevant att applicera på oss. Men också för att det finns en tanke här som går genom hela texten. Han talar ju om den här gåvan som han har fått, och hur han upplevde att få den gåvan, och sen så är det några avslutande hälsningar och fraser här. Men vi ska börja med den första versen där, vers 10, där han säger så här att det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Och innan det här kapitlet så har ju Paulus talat en del om att alltid glädja sig i Herren. Det där glädjer alltid i Herren, igen vill jag säga glädjer. Och här då, när han säger det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp, så ger han ju på ett sätt själv ett exempel på när han själv har glatt sig i Herren. Han har blivit glad i Herren. Han har blivit glad för att Filippernas omtanke för honom har fått tillfälle att blomma upp. Och vad är bakgrunden för den här texten? Det verkar som att de i Filippi har skickat en gåva till Paulus och att de har skickat den då med Epafroditus till Rom. Vi har ju sett tidigare i den här texten att Epafroditus han blev väldigt sjuk och han var döden när i sin längtan efter att få ge den här gåvan då till aposteln Paulus. Och vi vet inte vad det är för slags gåva. Vi vet att i vers 18 så kallar han det för en ljuvlig doft. Och det kan ju vara konkret att det är någonting som doftar gott, att det var någon olja eller något sånt. Men det kan också vara en bild på någonting annat. Jag tvivlar väl på att det handlar om att Paulus fick en parfym av Filippeförsamlingarna. Men kanske det är någon dyrbar nardusolja eller liknande. Det verkar i alla fall som att det har varit en stor uppoffring för församlingen att skicka den här. Och att de har velat visa sin kärlek och lojalitet till Paulus genom det här. Och därför är det ju intressant att han talar inte om hur mycket den här gåvan är värd. Och han nämner faktiskt inte ens vad det är för någonting. Även om man säger en ljuvlig doft, men han nämner ju inte vad det är. Och det verkar som att han själv kanske inte tycker att det är så intressant. För det han fokuserar på, som han verkligen tycka är intressant, det är, ska vi säga, hjärtat som ligger bakom gåvan. Och det är det hjärtat som verkligen ger honom glädje. För i vers 17 så säger han, inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Och ibland så kan man få en gåva om man blir glad av att man har fått det man har fått. Om någon till exempel skulle ge mig en bibel som jag verkligen behöver, eller i alla fall tycker att jag behöver. Det är väl en del som menar att jag har nog med biblar som det är. Men de har ju fel naturligtvis. Men om jag får någonting som jag verkligen behöver och säger en bibel, så blir jag glad för att jag har fått den bibeln. Den här behövde jag, den här har jag letat efter, så fin den är, det här har jag behov för i mitt studium, eller vad den handlar om. Men en gång så fick jag en bibel som jag verkligen inte behövde på något som helst sätt. Det var en i församlingen i Rumänien, en fattig broder, som gav mig en väldigt gammal bibel. Inte så gammal att den är antik och intressant av den anledningen, utan bara en gammal bibel. Den var fullständigt utsliten. Den var nästan omöjlig att läsa. Bara som den var. Och den var på ungerska. Och det är ju ett språk som jag varken talar eller läser. Men ändå så blev jag väldigt glad. Dels för att han som gav mig den, han var så vänlig och genuint. Han ville ge mig den här bibeln som en gåva. Också dels för att han tydligen hade tänkt, här har jag en bibel, den vill säkert Paulus ha. Så det sa väl någonting om hur han själv uppfattade mig då. Och det tyckte jag var väldigt fint. Och även om jag faktiskt inte en enda gång har använt den bibeln, så är det en gåva som jag är väldigt glad över. Och det verkar ha varit på något sånt sätt för Paulus också. Och en annan sak som är intressant är att Paulus kallar den här gåvan för ett offer till Gud. Han säger så här, jag har fått allt och jag har det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Alltså en gåva till Gud. Och det är ett intressant påstående. För gåvan till Paulus, säger han, var ett offer till Gud. Den gjorde Paulus glad, stod det först. Och sen står det att Gud tar emot den med glädje, så den gör Gud glad också. Och den här texten, den här händelsen där han får den här gåvan, den får mig till att tänka på kung David och en speciell händelse i hans liv. För en gång så hade David varit med sina män utanför Betlehem, Davids barndomsby där han hade växt upp, och som nu när han var vuxen var ockuperat av ett fiendefolk. Jag tror det var filisterna som hade ockuperat det. Och Israels folk, de hade en här nu som hade omringat den här byn för att kunna inta den. Och utanför Betlehem så satt David och så tänkte han där. Han satt och var lite nostalgisk och tänkte på den här brunnen som var mitt i stan. Den här brunnen som man hade druckit ur som barn. Och så sa han kanske lite halvt till sig själv och halvt till de som stod där, sa han att åh, tänk om man hade fått dricka vatten ur Betlehems brunn. Han verkar som han var lite nostalgisk helt enkelt och tänkte tillbaka på sin barndom. Och antagligen så hade han inte kunnat förutse vad som skulle hända. För tre av hans närmaste män, lojala och fruktlösa som de var, tog honom på orden. Han vill ha vatten. Okej, vi fixar vatten åt honom. Så de bröt sig igenom fiendens försvarslinje, tog sig in i Betlehem. Mitt under det här kriget, mitt ibland fienden, fyllde en säck med vatten från brunnen och sen tog de sina svärd och trängde sig igenom ut ur byn och så gav de det här vattnet till David. Och då hade David två alternativ. Antingen så kunde han säga så här: åh, tusen tack, så bra, tack så mycket, det var fint att ni var så lojala mot mig, då vet jag det, då vet jag att ni är lojala män och nu ska jag njuta av det här goda vattnet som ni har tagit med till mig. Er kung, det här förtjänar jag och det var väldigt vänligt av er att ni gjorde det här mot mig som jag ju förtjänar. Om David hade gjort det på det sättet så hade han på ett sätt ansett de här tre männens offer som ja, någonting helt naturligt. Självklart har ni gett ett offer till mig, det är ju så man gör. Han var kung och de var hans soldater. Det här kan man bara förvänta sig. De ska älska honom, de ska tjäna honom och de ska vara villiga att offra sig för honom. Men David visste att det här var på inget som helst sätt naturligt eller att han var värd den här otroliga gesten av lojalitet. Så istället för att dricka vattnet själv så tar han det här vattnet och häller ut det och så säger han, det här är ett drickoffer till Gud. Och det kan ju verka otroligt märkligt. Men det är faktiskt en lika fantastisk gest mot de tre soldaterna som det de hade gjort mot honom. För han säger till dem, de sa till honom, det här tycker vi att du är värd. Det här har du förtjänat för du är en god konung. Men han säger, nej, jag är inte värd i den här kärleken och lojaliteten som jag har fått. Han förstod, och det här är väldigt viktigt, att den lojaliteten som hans soldater hade visat mot honom faktiskt var en lojalitet till Gud. De uttryckte sin kärlek till Gud genom att ge någonting till kungen. Och därför så var det ett offer som David helt enkelt inte kunde ta emot, för det var inte till honom. Och Paulus, aposteln Paulus, behandlar den här gåvan från församlingen i Filippi på samma sätt. Han hällde förhoppningsvis inte ut den, om det nu var en väldoft av något slag. Men han förstod att kärleken och lojaliteten och uppoffringsviljan som Filippiförsamlingen visade honom, där de verkligen vrängde ut och in på sina fickor för att kunna ge honom den här gåvan, det var egentligen en kärlek till Gud. Och därför säger han att det här var ett offer som Gud tar emot med glädje. Och vad är min poäng med det här och säga det här? Jo, hur kan vi applicera det här? Alltså, ibland så får vi uppleva människors lojalitet. Speciellt om du som lyssnare är en predikant, en missionär, en äldstebroder eller någonting annat. Om du har en ledande ställning i församlingen där människor ser upp till dig, där du är framstående på något sätt i församlingens arbete. Då kan det hända att du får en massa kärlek och omsorg av dina syskon. Du får privilegier helt enkelt. Och det kanske du inte ens tänker på, men det är liksom, ja men sitt här framme, eller här är någonting som jag vill ge till dig. Tack för din fina predikan, eller du som är så klok, här är en plattform för dig där du kan sprida ditt budskap. Och man får allt det här för att man är duktig eller för att man är ett utvalt redskap av Gud. Och oavsett vad det är, så är den kärlek som du får eller som jag får, det är egentligen en kärlek som ska till Gud. Och problemet är att många kristna ledare och andra missbrukar den här kärleken. De omges av lojala, glada, kärleksfulla, uppoffrande människor och så väljer de att utnyttja den kärleken för sina egna behov. När jag till exempel läser om Knutbyförsamlingen och deras historia så berättar tidigare medlemmar där om hur de städade och renoverade och sprang ärenden och offrade och mycket annat för vissa av ledarna i den här församlingen. De ville visa sin kärlek och lojalitet och det tog sig uttryck genom att de gav de här gåvorna och gjorde de här sakerna. Och vi behöver inte prata om Knutby, du kanske själv har varit med i en situation där du antingen har utnyttjat andras lojalitet, utnyttjat den lojalitet som de har visat dig, eller själv blivit utnyttjad. Och det är en reell fara. Därför att kristna ledare, ibland så börjar de behandla sina församlingar som sin egen egendom. Det finns de som utnyttjar sina syskon för makt, för pengar, för sex eller för någonting annat. Och det som är gemensamt i alla de här situationerna, det är att de menar att de förtjänar det. Ja, men jag har jobbat så mycket, jag har offrat så mycket, jag är verkligen ett redskap som Gud använder så mäktigt. Och jag skulle kunna ta exempel, jag behöver inte göra det och jag önskar inte att göra det. Men det är inte konstigt, man tycker liksom att ja, men jag är ett redskap som Gud använder. Så det är inte så konstigt att jag ska ha den finaste bilen eller att jag ska ha den högsta lönen eller att jag ska få gåvor. Och att jag kanske har en extra flickvän vid sidan av min fru. Det är bara så det ska vara. Det har jag förtjänat. Och det är fruktansvärt naturligtvis att tala om sådana här saker. Men det är dessvärre en verklighet. Och det är en synd som vi alla kan frestas att ledas in i. Och då tror jag att det är en hjälp att tänka på just de här exemplen. Kärleken och lojaliteten som riktas mot dig och mig. Det är egentligen ett offer till Gud. Och det ska behandlas som ett sådant. Och vi ska gå vidare för det finns en till vers som är väldigt välkänd och dessvärre ofta missbrukad i den här texten som vi har läst. Och det är det här, vi läser vers 11-13. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och hur många känner du som har det här bibelcitatet, allt förmår jag i honom som ger mig kraft, som favoritbibelcitat? Du kanske känner någon, du kanske har det själv. Och det är naturligtvis jättebra för det är en bibelvers. Det är inget fel att ha den som favoritbibelvers. Och det är en fantastisk vers. Om man förstår vad den faktiskt handlar om. För låt mig först berätta vad den här versen inte säger. Att jag allt förmår i honom som ger mig kraft betyder inte att du kan få en chefsställning på ditt jobb genom honom som ger dig kraft. Den säger inte att du kan lyfta 130 kilo i bänkpress genom honom som ger dig kraft. Den säger inte att du kan få leva friskt och hälsosamt genom honom som ger dig kraft. Men det är väldigt ofta så den här versen används, eller hur? Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Oho, det är fantastiskt. Ja, nu ska jag göra vad som helst. Nu ska jag ut och gå på vattnet. Nu ska jag erövra. Nu ska jag bli stor och mäktig genom honom som ger mig kraft. För all förmåga jag honom som ger mig kraft. Men det är inte det den här versen handlar om. Så vad handlar den om då? Ja, om du lyssnade på versen innan så vet du redan vad den handlar om. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det är så han säger det. Och Paulus poäng är, om jag är hungrig, om jag lider brist, är sjuk eller sitter i fängelse, så spelar det faktiskt ingen roll. För jag förmår det inte i min egen kraft, men genom honom som ger mig kraft. Så Paulus har lärt sig att vara nöjd med det han har, och det är det han förmår. Det är det här som han förmår, att vara nöjd med det han har, förmår han genom honom som ger honom kraft. Han har lärt sig förnöjsamhet. Han har också lärt sig att hantera de gånger då han har överflöd. Han kan vara mätt utan att glömma Gud. Han kan ha överflöd utan att det gör honom otacksam och arrogant. Det är detta som han förmår genom Jesus som ger honom kraft. Och det är en nyansskillnad, men det är en väldigt viktig skillnad. Så att vi inte hamnar där att vi plockar ut den här versen ur sitt sammanhang och säger att ja, det här är min favoritvers som jag applicerar på helt fel situationer. Och jag skulle verkligen önska att fler kristna tänkte igenom vad den här versen faktiskt handlar om. Den handlar om något så unikt som en kristen ledare, alltså Paulus, som inte längtar efter en ny Rolex, en ny BMW och en villa i Spanien. Han är en kristen apostel som tar emot en gåva som ett offer till Gud och som är så otroligt tacksam för det han har fått. Inte för att han äntligen får den respekten som han tycker att han förtjänar, och nu äntligen har ni förstått hur duktig och fin och fantastisk jag är, utan han är så tacksam för att den här gåvan avslöjar en inneboende kärlek. Och den kärleken är en kärlek till Jesus, och den blir han så otroligt glad när han får se. Och det är det som de här verserna handlar om. Och till slut då, om vi ska summera det som vi har sett de senaste 17 veckorna då vi har gått igenom Filipperbrevet. Vad är Filipperbrevet för någonting? Jo, det är ett brev som handlar om att bli lik Jesus, att tänka som Jesus, handla som Jesus, älska som Jesus, att räkna allt annat som oviktigt jämfört med det enda stora, nämligen att få lära känna Jesus. Och genom hela det här brevet, Filipperbrevet, så finns det en pågående fascination för Jesus som Paulus önskar att förmedla till oss. Och det Jesus är och det Jesus har gjort, och det stora är att få lära känna honom. Och jag får låta de sista orden i Filipperbrevet där Paulus formulerar den här bönen, jag får låta det bli min bön också för alla oss som har läst Filipperbrevet under de här 17-18 veckorna nu, som har följt med i den här bibelstudiens serien, där han säger så här: Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. Och det var allt jag hade att dela med mig för den här gången. Jag hoppas att de här bibelstudierna över Filipperbrevet har varit en välsignelse för dig. Stort tack till alla er som har skrivit och tackat och kommenterat och så de här bibelstudierna. Det har varit en glädje för mig att läsa och prata med er som har varit tacksamma för det här. Det är en välsignelse. Och så får jag önska ett väldigt gott nytt år, och skriv gärna till Radio Maranata om det är någon annan bok i Bibeln som du gärna vill att vi ska gå igenom på ett liknande sätt. Men vi ska avsluta det här, den här halvtimmen med att läsa den här texten en gång till. Och det är alltså då Filipperbrevet kapitel 4, vers 10-23, där det står: Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade en sådan gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva, en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran i evigheters evighet. Amen. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som tillhör kejsarens hus, hälsar till er. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. Amen. Vi ska avsluta vårt program här med att lyssna på sången Han är allt för mig i en gammal inspelning, en live-inspelning. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson och det här också sänds i Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.